Ralf fick absolut nödvändig norsk hjälp i sista stund att få lätta på det tryck som var påtagligt. Det hörs, vågar jag påstå, i kommenteringen. Men alldeles oavsett hur den där bollen och straffen hade gått, så hade nog Ralf låtit likadant.
Radiosporten dokumentär presenterar 100 år med sport i radio.
–1994 är för alltid inskrivet som ett klassiskt svenskt idrottsår– –med både VM-brons i fotboll och OS-guld i ishockey. Båda mästerskapen bjöd dessutom på gastkramande straffavgöranden. Lasse Granqvist tar oss med bakom kulisserna vid två svenska oförglömliga idrottsögonblick. Vi börjar i Lillehammer och vinter-OS.
Jag erklärer härved de 17 olympiska vinterleker på Lillehammer– Var det öppet?
Lillehammer var ju bedårande. Ska man ranka olympiska spel som jag haft förmånen att bevaka, så är ju på vintersidan Lillehammer etta. Norrmän är ju så otroligt trevliga. Det var himla mysigt spel var det. Och så var ju hockeyfinalen sista dagen.
Fram till hockeyturneringens avgörande hade Sverige bara tagit två medaljer i Lillehammer. OS-silver för Marie Lindgren i freestylehopp och så OS-guldet till Pernilla Wiberg i Super G. Nu var frågan om det skulle bli guld eller silver för Tre Kronor med 21-årige Peter Forsberg och 23-årige Tommy Salo i laget. Lasse Granqvist själv var 26 men gjorde redan sitt tredje OS och hade dessutom varit med och refererat hem två raka VM-guld i hockey till Sverige, 91 och 92.
Det hände väldigt mycket rent yrkesmässigt för min del då, som jag fick uppleva. Och det hade ju med att göra att de som hade uppdraget att kommentera det här, de försvann ju. Lasse Kink gick till TV3 tillsammans med Leif Bork till och med. De två som kommenterade hockeyn på Radiosporten var helt plötsligt i Stenbäcksfären och gjorde det på TV i TV3. Och Robert Pärlskog som ju var på redaktionen i Stockholm, den som var precis bakom Lasse, han försvann ju till TV4. Så helt plötsligt var det ju tomt på hockeysidan, för det var de två som gjorde hockey. Och i fotboll var det Thomas Simpson i Göteborg som fanns. Så det blev liksom naturligt att jag fick hoppa in i de här sammanhangen då. Det var ju minst sagt en ung spoling som skickades ut för Sveriges Radios räkning.
Nu är det intressant. När tiden gått ut igen i periodvillan, vi har fortfarande ingen motståndare. Då är det ingen mening att ha en stipulerad tid här. Då kan man ju komma in när det passar då. Nu har varit och hämta de linjemän.
Ja, hämta linjemännen där. Jay Borman i USA kommer tillsammans med det kanadensiska laget till sist i alla fall.
Ja, men det är bra att de har lust att komma till match. Man brukar ju skoja sig, har du tid?
Ja, just.
Vid Lasse Granqvists sida i Lillehammer fanns rutinerade experten Lars-Gunnar Jansson. Här är han upprörd över att Kanada inte kommer ut i tid till OS-finalens tredje period. Lasse och Elge kom att bli en klassisk svensk referentduo under två decennier. Men de hade haft en skakig start på sitt samarbete.
Vi hade ju en stor uppgörelse oss två emellan under Albertville-OS som ju var två år tidigare då. Sverige gjorde ju, som jag ansåg, fiasko genom att förlora mot Tjeckoslovakien och inte gå vidare till medaljmatcher, utan de hamnade ju i spel om platserna 5-8 istället Sverige. Jag tyckte ju att det var ett fiasko och LG vägrade hålla med om det. Så när vi stod utanför hallen i Albertville och vi skulle åka upp för berget till vår förläggning som var där alpinisterna höll till, så snöade det rätt intensivt. Så vi tänkte vi måste ta på snökedjorna här. Men vi var så upprörda på varandra över huruvida det var ett fiasko eller inte, så det slutade med att vi stod och kastade snökedjorna. Inte mellan varandra utan på varandra. I upprördhet. Och då sa LG någonting som satt väldigt starkt hos mig och som fortfarande sitter starkt. När man pratar med experter hur man ska jobba ihop, så sa Helge, du ska aldrig någonsin tala om för mig vad jag ska tycka. Och det var mitt i prick för, tycker jag, hur relationen ska vara mellan en referent och en expert. Därför att experten har en frihet att tycka precis vad vederbörande vill och ska inte få skrivet på näsan hur du ska, vad du ska tycka. Möjligtvis uttryckssätt då. Man kan ju diskutera språk tillsammans hur man vill bli bättre tillsammans. Men det hade varit två år tidigare och vi var ju rätt sura på varandra en stund där faktiskt. Men vi övervann det där. Sen har vi ju tillbringat mängder med bilmil tillsammans eller tåg- eller flygresor tillsammans under svenska hockeyslutspel och sådana här saker. Va? Så att det blir, man växer mer eller mindre ihop. Och jag har haft en enorm förmån att... Du vet, det handlar ju om livet också. Man pratar ju inte bara om powerplay och hur de åker skridskor och översteg bak. Utan det blir ju andra saker också. Så att jag är extremt tacksam för både samarbete med LG och med Ralf.
Den olympiska hockeyfinalen mellan Sverige och Kanada står 2-1 till Kanada. Det är 2 minuter och 10 sekunder kvar att spela. Sverige måste få ett mål till för att åstadkomma en kvittering. Och där vid lagen förlängning. Sverige spelar i numerärt överläge i slutet av matchen. Tommy Salo kvar i sin kasse just nu. Vi ska in med Forsberg, vi ska in med Lobo Bergqvist och vi ska på backsidan ha Thomas Jonsson och så Magnus Sigge Svensson. Kanadensarna i positionsspel, svenskarna lika så. Högerbacksläge Thomas Jonsson har gjort ett mål i numerärt överläge, Sveriges enda i matchen. Till Forsberg, glider in från höga teknikcirklarna, håller in i skottet, flippar till Svensson, skjuter där! I mål!
Ja! Magnus Svensson eller Håkan Lob, Sverige gör 2-2 efter 18-11. Fantastiskt!
Det var ju det ena situationen efter den andra där man ville ha en utvisning på en kanadensare. Om jag minns rätt hette huvuddomaren Hearn och kom från USA. Det var i alla fall en nordamerikan som dömde. Och vi var rätt duktigt irriterade under referatets gång på att det... Men sen på slutet helt plötsligt så kom den kanadensiska utvisning. Och då blev ju den svenska kvitteringspucken i numerärt överläge sent i matchen. Det hade varit en lång utdragen kamp för att få till det där, Paul. Det var ju bra att Sverige utnyttjade det då när de väl fick chansen.
Matchen går till förlängning och när den blir mållös så får OS-finalen i hockey 1994 avgöras på straffar.
Kanada har slagit färdigt sina 5 straffar och gjort 2 mål. Sverige har slagit 4 straffar och gjort 2 mål. Roger Hansson kan bli olympisk guldhjälte för evigt i svensk ishockey och i svensk idrottshistoria. Här kommer Roger, han tar pucken, han kommer lite utåt höger. Han har den mellan cirklarna, han gör en dragning, han skjuter och så räddar Hirsch. Han räddar. Yeah,
vilken dramatik.
Efter ordinarie straffar är det fortfarande lika, så även straffavgörandet går till förlängning. Då 21-årige Peter Forsberg klipper fram.
Forsberg, Peter, Modo, Quebec. Han gör lite ovälfloka rörelser, hämtar då fart, Hirsch möter honom i målet. Där tar Forsberg pucken, han utmanar Hirsch, kommer lite grann från höger och så gör han en dragning och så skjuter han. I mål!
Oj, han gör ett Kenta Nilsson-mål, killen! Det är fullständigt otroligt! Han lägger pucken på ena sidan om Corey Hirsch. Han kastar sig efter, lägger tillbaka in i banan och gör ett Kenta Nilsson-mål. Nu är det glädje i svensk laget, Mats.
Ja, det är ett otroligt mål att göra, måste jag säga. Det här är ju extra omgång, va? Han har ju slagit en straff redan och så blir det lika efter 5 straffar och så börjar de slå omgångsvis. Det här Kenta Nilsson-mål, det är ju ett epitet som ju... Det var alltså från hockey-VM 89 när Sverige mötte USA, så kom Kenta Nilsson, Mr. Magic, som ju är förknippad med så otroligt härlig människa också förut, som kommer fri mot Van Biesburg tror jag det var i USA, strunt samma. Och då gör han en sån här, precis som det beskrevs här, ett sånt mål. Och det plockar alltså Peter Forsberg fram, och du nämnde ju tidigare, 21 år gammal, plockar alltså fram det i det här ögonblicket. Det blir som idrott ibland, det blir obegripligt, det blir osannolikt, det blir liksom... Och så är det på pluskontot. Sverige skaffar sig greppet här att bli olympiska mästare för första gången i historien. Det hade ju aldrig hänt före detta ögonblick.
Paul Kariya mot Tommy Salo. Salo står och slår sin klubba lite sådär rastlöst, ni vet, i stolparna. Domare Hörn gör klartecken för spel. Där kommer signalen. Här kommer Kariya mot Tommy Salo. Där hämtar Kariya pucken över blå linje. Mellan cirklarna, han skjuter där. Och Salo räddar!
Och Sverige är olympiska guldmedaljörer i ishockey i den 7:e straffomgången. Nu tar ni dem, ljuder ut i högtalaranläggningen och glädjen är otrolig. Detta är ett historiskt ögonblick. 18.33 på kvällen den 27 februari. Mats Dahlberg, du ser en enorm svensk lycka på bänken.
Jag minns, jag fick ett brev, man fick det på den tiden. Ett brev till redaktionen, var ett idrottslag som hade varit ute och åkt någonstans i Värmland. Man var ju tvungen att stanna, busschauffören var galen och de kastade sig mellan höger och vänster i den här bussen och kudda for och det var allt vad det var under den här straffläggningen. Det var så otroligt dramatiskt. Och de tyckte ju att det hade varit suveränt sällskap att få det här i radio då på något sätt. Därför att då, igen, alltså du skapar ju egna bilder i roten också. Sen är det kul att det är väldigt tydligt klockslag och det är väldigt tydligt datum, men man minns inte vilket år det var, det glömdes bort.
Bara 4,5 månad senare är det återigen dags för svensk straffdramatik. Nu är scenen fotbolls-VM i USA. Lasse Granqvist är där tillsammans med expert Ralf Edström. Och allt eftersom turneringen går märker Lasse av att intresset för just radiosportens sändningar har ökat explosionsartat.
då fanns inte streaming. Det är svårt för en yngre generation att begripa detta, men den fanns ju inte. Vilket var att var det match mitt i natten, det var inte så lätt att dra ut en TV. Alltså konka ut en TV och dra kabel liksom och hitta med. Nej, utan radio var liksom det enklaste att ta med sig i båten till bryggan ut på ängen när midsommarkväll och så vidare. Så att det var rätt många som följde det här via radiosporten. Vi förstod det. Och tidningen, jag tror det var Expressen som kontaktade mig och Ralf inför avslutningen och sa att nu är ni stora hemma, vi måste komma med ett reportage. Och vi bara, va? vad snackar du om? Jo då, de kom och de tog bild och det var ju stort för föräldrarna att få se det där sen, ett mittuppslag över att så många hade lyssnat på radio.
I kvartsfinalen ställs Sverige mot Rumänien. En match som får avgöras på straffar. Ett drama i kolossal format. Men uppe på läktaren utspelar sig ett eget drama mellan Lasse och expert Ralf Edström.
Jag bara tittar på Ralf. Vad menar du, Karl? Därför att han säger helt plötsligt inför straffläggning, vi ska gå till straffläggning i en kvartsfinal, ett världsmänniskap i fotboll, det är helt öppet spel, för vad ska vi ta vägen, vad kommer att hända nu och vilka ska slå straffarna och vem börjar och hur kommer det gå? Och då säger Ralf, hinner jag gå på toaletten, säger han. Och jag säger, va? Men vad menar du? Börjar ju straffarna här. Men det var ju drama som utspelade sig i samband med att Håkan Mild slår den första straffen. Han skjuter ju den över. Och jag tycker man kan höra på Ralfs kommentering runt den där straffen att det hade hänt någonting. Därför att jag ser Håkan Mild och det här trollet och det nu var. Och så skjuter han över! Han skjuter över! Säger jag. Och Ralf tycker jag mest hörs stöna inte.
Oj, Lasse.
Bollen ligger på punkten, det är klart för den första straffen. Håkan Mild, vi håller tummarna för dig Håkan. Han springer fram mot bollen, högerfoten. Där skjuter över, Håkan Mild skjuter över. Ja, och Sverige missar.
Men det som hände var att han var verkligen illa ute, Ralf, i det här ögonblicket. Det är ju rätt varmt, man dricker rätt mycket vatten och såna här saker. Så han var verkligen i behov av att gå på toaletten. Och vi satt in till norska kommenteringsduon för NRK. Och Ralf hade, utan att jag märkte detta, lite försiktigt på att peka på en sån här vattenflaska, en petflaska helt enkelt, en halvlitersflaska med ytterst lite vatten kvar i, som var norrmannens, om Ralf möjligtvis kunde få det, och gestikulerat i en situation som norrmannen verkligen förstod att okej, här måste jag hjälpa till, va? Så att Ralf använder alltså flaskan för att uträtta sitt behov i samband med att Håkan Mild slår straffen.
Aj.
Sverige missar första straffen, Håkan Mild.
Det är av den anledningen som historien har visat, och Ralf har bekräftat detta, att den norska räddningen med petflaskan, det spelade inte Ralf någon roll att han sköt över Mild. Han hade kommenterat exakt samma liknande stönande folk.
Aj,
och då plockar Rumänien in istället Florin Raducoy.
Och alla som har befunnit sig i en sån belägenhet att man behöver lätta på trycket vet utomordentligt väl hur viktigt det är att få A, när det är kris alltså, och B, hur oerhört glädjande skönt det känns när man kommer igenom.
Oj.
Och Sverige kommer tillbaka efter den inledande missen. Och till slut är det Thomas Ravelli som blir den stora hjälten.
En av de mer rutinerade i det rumänska landslaget mot Thomas Ravelli. Nu är det spänt. Sjätte omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
Min syster är helt ointresserad av idrott. Hon hörde av sig när jag kom hem och så sa hon det. Jag förstod inte, alla pratar om det här. Jag tycker inte att det är så märkvärdigt. Men jag hörde ju den där straffen och jag förstod att det var något viktigt som du vrålade. Syrran, kan man inte gå emot, vet du, vet vad hon snackar om.
Den magiska sommaren 1994 slutade med VM-brons för Sverige efter avslutande seger 4-0 mot Bulgarien.
Oj, vilken mål han gör, Henke Larsson, underbart.
Och vilken propagandafotboll.
Ja, det är underbart.
Matchen gick mitt på dagen så jag hade varit ute och käkat och så vidare. Och det var min sista match. Thomas Simson hade uppdraget att kommentera finalen, referera finalen med Ralf. Och vi kommer upp och Ralf och jag bor på samma våning och hissen stannar. Så går vi åt varsitt håll. Mitt rum låg från det att man kom ut ur hissen, låg till vänster. Och Ralf låg till höger in i korridoren bakom. Så gick jag in på rummet. Och när jag kommer in på rummet så Men det kan ju vara så på mästerskap och även när man är käkar efter och så vidare. Det är ett himla liv, det är ett larm liksom. Och så går man in på rummet så blir det helt tyst. Dörren stängs och så... Men grejen är att jag fryser där på något vis. Alltså jag stannar till. Och kommer inte för mig att göra något annat än att öppna dörren igen, gå ut och gå förbi hissen runt till Ralfs rum. Och knacka på. Och då kanske det har gått 30 sekunder från det att vi kom in på våra respektive rum eller något sånt där, vad vet jag. Och det som händer är att han står still just innanför dörren i sitt rum. Och öppnar alldeles omedelbart. Och vi säger ingenting till varandra utan vi bara kramar om varandra. Vi står bara och håller om varandra där. Två dugligt fullvuxna karlar. En med elitkarriär bakom sig och en annan som bara surrar, va. Och så säger Ralf att ja du Lasse, det här får vi aldrig mer uppleva. Och det sitter väldigt starkt hos mig. Det är också signalvärdet i hur det är att jobba tillsammans och jobba väldigt tätt och vara goda livskamrater liksom. Det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och varje gång jag hör den här, för det dyker upp då och då, den här straffräddningen och Belo Dedic, Valencia, Spanien, alltihopa det där. Och Ralfs, oj, oj, oj. Han skriker ju ännu högre här, Ralf. Han räddar, det har han alltid sagt. Det är det enda gången jag skriker högre än dig, säger han till mig. Ja. Men då tänker jag på det där ögonblicket faktiskt när vi omfamnade varandra på hotellet i Los Angeles.
Det här var det 24:e och sista avsnittet i serien 100 år med sport i radio. Av mig, Martin Marlow. Avsnittet publicerades i december 2025. Sök efter Radiosporten Dokumentär i appen Sveriges Radio.